Drönar kriget i Ukraina pressar kringliggande länder i Europa. Parlamentsledamötet har skydd i underjordiska bunkrar och skolbarn lägger sig under skolbänken. Av våra baltiska grannar pratar om en ny verklighet när drönarna blir vardag. Här i Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Katarina Spore Gustafsson heter jag och här ska vi ta ett grepp om drönarkriget som sväller och blir en del av vardagen i flera europeiska länder. Och hur har det gått med drönarmuren som EU lanserade höstas och hur hanterar NATO risken att eskalera mot Ryssland? Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, du är med oss. Hej.
Yes, hello.
Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent. Ja, i Bryssel är du. Hallå.
Hallå, hallå.
Och Ulf Lepp, antidrönarkonsult anlitad av bland annat Försvarsmakten och tidigare överstelöjtnant. Välkommen hit.
Tack för det.
Felicia, ditt bevakningsområde har ju trätt i någon form av en ny verklighet. Alltså kan man beskriva det så, tycker du?
Det kan man verkligen, tycker jag. Vi vaknar upp var och varannan dag numera med larm på mobilen om akut lufthot och uppmaningar att söka skydd. Så invånarna i länderna kring Östersjön har absolut trätt in i någon form av ny vardag.
Och Andreas, också en ny verklighet för NATO, tänker jag.
Ja, ja, men då tänker du ju rätt. Det här militära hotet från drönare var kanske inget man tänkte på så mycket före Rysslands krig mot Ukraina, men man tänker ju desto mer på det nu. Och framförallt hur man ska bemöta det där drönarhotet. Och vi har ju sett fler och fler incidenter den senaste tiden.
Mm. Och Ulf, Europas försvarsförmåga har jag tänkt att vi ska prata med dig om, men hur rustade är vi här i Europa för den här nya drönarverkligheten?
Jag skulle säga att vi är ganska dåligt rustade. Det ser vi ju i våra grannländers gränser och alla de kränkningar som inträffar, att det här är vi inte rustade för. Och jag tror att vi ligger i ett kraftigt efterläge.
Mm. Felicia, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Estland, det är ju länder där drönaraktiviteten är tät. Minst sagt. Och nu när vi bandar så är det ju förmiddag den 9 juni. Och igår, igen, precis som du sa, så vaknade ju du och många andra återigen av att en luftvarning utfärdats i ditt bevakningsområde. Kan du inte berätta om den senaste?
Ja, precis. Ännu en varning igår. Och den här gången så var det i Lettland som den här varningen kom, i östra Lettland, nära gränsen till både Belarus och Ryssland. Myndigheterna, Försvarsmakten, hade upptäckt en drönare som flög in från Belarus in över Lettland. Och man skickade då ut en orange varning via sms som man gör. Vilket betyder att invånarna i de berörda regionerna ska söka omedelbart skydd. Men ganska kort därefter, bara någon timme senare, så blåstes faran över för den här gången. Och sen kom då nyheten att för första gången någonsin faktiskt så hade NATO-stridsflyg skjutit ner en inkräktande drönare över lettiskt territorium. Så det här var faktiskt en historisk händelse som skedde igår. Men jag hörde också på lettisk radio några som bodde i den här regionen som också beskrev den här morgonen som väldigt dramatisk och också orolig. De berättade att de då vaknade först och hade den här varningen, orange varning, att söka skydd. Och sen hörde stridsflyg över sina hem, ljudet av stridsflyg som flög däröver, och sen då den här enorma smällen som man får förmoda var när stridsflygen sköt den här drönaren som sen kraschade till marken. Så dramatisk morgon för många av dem som bodde i den här regionen. Men jag måste också bara berätta lite kort att jag också hörde en bonde som inte var lika omskakad eller orolig, kan man säga. Han hade varit ute och kört där på morgonkvisten med sin traktor, hört den här enorma smällen och trott att det var bakhjulet som hade exploderat. Så han klev ut och kollade traktorn men insåg att ja, men allt är lugnt med traktorn. Hoppade på igen och körde vidare och sa att nej, men vet ni vad, drönare är inte så allvarligt när man har en åker att skörda.
Så kan man ju också se på det. Men vet man vad det var för typ av drönare?
Ja, nu i bandande stund om man kan säga så, alltså det senaste jag såg innan jag hoppade in här i studion, var att man fortfarande letar efter vraket från den här nedskjutna drönaren. Så man kan inte 100% säga vart ifrån den kom eller vilket ursprung den har. Men initiala rapporter från Försvarsmakten i Lettland säger att det här var en ukrainsk drönare som av någon anledning hamnat på villovägar i Lettland. Och det här har vi ju sett flera gånger den senaste tiden, just med ukrainska drönare som av en eller annan anledning irrar in sig i Baltikum eller i Finland. Och Ukraina genomförde också igår en storskalig drönarattack mot Ryssland. Så det är inte helt otroligt att det handlar om en ukrainsk drönare den här gången också.
Men Andreas, historiskt säger Felicia, NATO var ju snabbt på plats. Ett franskt stridsplan skickades upp. Hur går en sån här nedskjutning till?
Ja, nej, men där finns ju NATOs, det man kallar för Baltic Air Policing. Alltså man har ju baser i Baltikum som bevakar de baltiska ländernas luftrum. Och då är det ju andra NATO-länders stridsflyg som är där på ett rullande schema. Och visst, det var ju historiskt i Lettland, men det har ju skett på andra håll i den här regionen av Europa tidigare. Och igår så var det då franska Rafale-flygplan som agerade ganska snabbt får man ju säga. Lettlands militär har beskrivit detta ganska utförligt på plattformen X. Och det gick till så här att klockan 9.20 så upptäcktes då den här drönaren och man skickade upp stridsflyget, franska Rafale. Sen 9.40 då kom den här orangea varningen som Felicia nämnde. Det är alltså 20 minuter senare. 10.05, då har det gått alltså 45 minuter. Då skjuter man ner drönaren och sen 10.20, då har det gått en timme från att man upptäckte den, då lyfts alla varningar, liksom faran är över i luftrummet. Och från Lettlands NATO-stab så konstaterar man att det här visar ändå att NATO är redo, NATO är på sin vakt och enat. Sen så huruvida det här var snabbt nog eller inte, 45 minuter, det kanske Ulf kan svara på bättre än jag, men man ska ju också komma ihåg att man hela tiden måste göra en bedömning. Ska man skjuta ner och när och var ska man i så fall skjuta ner? Man vill ju inte skjuta ner drönare i tätbebyggda områden, och det gjorde man ju inte heller i det här fallet, utan det var ju ett obebott område så ingen blev skadad. Så på så sätt så var det väl en lyckad insats. Sen så kan man nog konstatera att det sannolikt var en ganska dyr insats. Det kostar ju att skicka upp stridsflyg.
Alltså Ulf, kostnaden i det här, hur kan man förklara den?
Ja, alltså man kan inte bedriva ett drönarskydd med att varje gång skicka upp stridsflygplan. Det går inte. Det är en fullständigt orimlig kostnad. Det är en beredskap man måste ha. Så det måste finnas andra sätt att upptäcka och bekämpa drönare. Och det är väl det som jag tror den här EU-drönarmuren ska hantera.
Men kan du förklara kostnaden? Hur kan det se ut som man bara bryter ner den?
Ja, alltså nu plockar jag bara ur minnet. Men jag vet ju att kanske en flygtimme på en Rafale kanske ligger på en 60-70 000 kronor. Och så har du två stycken och så har du en flygtimme där. Den ska du ligga och patrullera kanske före och efter. Så det är en enorma kostnad på att skjuta ner en billig pryl.
Och så själva roboten då?
Men vilka avväganden görs då? Kostnaden har vi, men vilka fler avväganden görs inför att skjuta ner en drönare?
Det är det vanliga. Vilket hot utgör den ett hot för det första? Är det så att den kommer in över ett obebyggt område, då kanske man släpper det, för det gör ingenting. Men här låg den förmodligen i ett sånt läge att den här måste vi bekämpa, för den är på väg mot en stad eller någon viktig infrastruktur. Så det här är ett problem man måste ta i varje enskild läge. Ska jag avvakta eller ska jag göra någonting? Och nu i det här fallet så beslutar de sig för att den här ska vi bekämpa, och det gjorde de.
Ytterligare ett exempel. I Litauen nu i maj så fick ju invånare söka skydd, och landets president och premiärminister fick evakueras till en underjordisk bunker. Vad var det som hände där, Felicia?
Det var Försvarsmakten och myndigheterna som upptäckte ett flygande objekt vid den litauiska gränsen. Man var osäker på vad det här var, men man valde att faktiskt utlysa flyglarmet i Litauen, alltså Litauens motsvarighet till Hesa Fredrik. Och bland annat då i huvudstaden Vilnius, där invånarna uppmanades att söka skydd i skyddsrum. Så stora delar av befolkningen i huvudstaden sökte helt enkelt skydd under jord i skyddsrum och stora parkeringsplatser under jord, i tunnlar. På samma sätt som vi har sett bilder från Ukraina att invånarna gör där. Mm. Och hela parlamentet faktiskt, ända upp från hela sejmen, alltså motsvarande parlamentet, och ända upp till premiärministern och presidenten tvingades också att evakuera och söka skydd under jord. Så det här var en väldigt dramatisk händelse i Litauen, och faktiskt också första gången sedan den stora invasionen av Ukraina 2022 som en europeisk huvudstad, en huvudstad i EU och NATO, tvingas till den här typen av omfattande evakuering av en stor del av befolkningen.
Mm. Och Litauens försvarsminister Robertas Kaunas beskrev det här som en ny verklighet för de baltiska länderna.
This is the new actually reality what Baltic states face. We managed to react on time correctly, but we need to increase and enhance our airspace defense.
Vi klarade det här på ett korrekt sätt, men vi behöver utökat luftförsvar, sa försvarsministern där till sajten Europe Today. Alltså Ulf, du var ju inne på det lite, men potentiellt hur pass skadliga kan drönarna vara?
De kan vara väldigt skadliga. Vi kan bara se om vi får en sån här nyttolast som är från någon rysk eller ukrainsk som flyger in och misstar. Det hade ju kunnat försöka väldigt stora skador.
Mm.
Och det här är någonting som jag tror kommer bara bli värre och värre i Europa. Det här läget kommer att bli bara värre och värre helt enkelt.
Vad baserar du det på?
Ja, dels vad som har hänt på så relativt kort tid.
Mm.
Kriget i Ukraina verkar utökas, våra grannländers gränser kränks. Jag tror att vi har bara sett början på någonting, och vi ska vara tacksamma att vi i Sverige inte har råkat ut för några större händelser än de överflygningar av våra flygplatser som vi har haft.
Men du ser en risk för det, att även Sverige drabbas här?
Jag tror att vi får förbereda oss på att även vi kommer att kunna råka ut för det som våra grannländer gör.
Andreas, de baltiska länderna har ju bett NATO steppa upp i sitt luftförsvar här i regionen. Jag såg att en NATO-övning pågår just nu faktiskt ovanför våra huvuden.
Ja, det stämmer. Och jag menar, det man har gjort från NATOs sida i närtid är ju att man har skapat det som man kallar för Eastern Sentry, där man ska bevaka och skydda egentligen hela NATOs östra flank mot Ryssland. Och det där startades ju efter att ryska drönare åkte in i Polen förra hösten. Men sen så har man då NATO-övningar ganska ofta, bland annat Rammstein Flag 26 som du nämnde, Katarina, som pågår i detta nu.
Mm.
Och det är helt enkelt en flygövning som pågår fram till den 19 juni, som är en jättestor övning. Det går från nordligaste Norge till södra Spanien. Det är 19 NATO-länder som är med, däribland Sverige. Och svenska flygvapnet ska faktiskt visa upp vad det är man sysslar med här nästa vecka i Luleå på Norrbottens flygflottilj. Och det man gör, det är att man övar luftförsvar helt enkelt. Och där ingår ju hot från drönare som man då ska bemöta på olika sätt. Det kan ju vara med stridsflyg, som i fallet med Rafale i Lettland. Det är dyrt, men det är ju ett sätt. Sen finns det ju andra sätt. Vi har Loke, som inte då är en asagud i det här fallet, utan namnet på Försvarsmaktens mobila drönarskydd, som man säger. Och då pratar vi om att man bemöter med kulspruta. Men man kan ju också använda elektronisk krigföring, helt enkelt att man stör ut de här drönarna. Så det är det man övar på.
Mm. Ett annat NATO-land som sticker ut här är ju Rumänien. Det finns ju olika siffror, men Rumäniens utrikesminister sa ju nyligen att det handlar om 40 kränkningar bara i år. Och i slutet av maj så skadades två civila när en drönare kraschade in i ett lägenhetshus. Rumänien är ett exempel på ett europeiskt land. De tar ju hjälp av Ukraina nu. Hur då, Andreas?
Man söker stöd från Rumäniens sida då, på kort sikt från NATO men också från Ukraina. Och Ukraina har ju blivit verkligen en expert på drönare, är den som har mest kunskap och erfarenhet av den här typen av krigföring med drönare som vi inte har sett tidigare. Och det sägs att Ukraina använder tusentals drönare varje dag i kriget. Och det finns väldigt mycket samarbete mellan Ukraina och europeiska länder. Dels har vi ju en drönarallians med Ukraina och EU. Vi har enskilda länder både inom EU och inom NATO som har samarbete med Ukraina. Jag tänker till exempel på Danmark och Sverige, där man har pratat om att man ska tillverka för Ukrainas räkning i Sverige och i Danmark. Och det gör man ju inte enbart för att stötta Ukraina. Det är klart att man gör det för att stötta Ukraina, men man gör också det för att lära sig av Ukrainas expertis.
Mm.
Alla de här händelserna vi nu ser i Rumänien och Moldavien och Lettland och Polen, det visar ju att vi agerar reaktivt. Vi åker runt och släcka bränder när det händer saker. Mm. Vi måste vända på hela kuttingen här. Vi måste börja jobba proaktivt. Vi måste börja bygga saker så att sånt här inte ska behöva hända. För det här kommer att nöta ut Sverige och NATO när vi hela tiden måste rycka ut för att lösa det och det och det. Och vi ska aldrig glömma bort att det är angriparen som väljer tid och plats. Mm. Det är inte vi som gör. Vi måste vara på många platser och bevaka dem för att vara beredda när det händer.
Men att ta hjälp av Ukraina då, är det en god idé, tänker du?
Absolut.
Borde det göras i större utsträckning?
Absolut. De är ju världsmästare på det här idag. Mm. Och det är klart vi ska ta lärdom. De har vi dessutom relationer och band med. Så självklart ska vi använda Ukrainas kompetens hur man gör det här.
Mm. Jo, jag bara tänker att det kan vara värt att tillägga det att nu pratade vi om det här fallet i Lettland igår där den här drönaren sköts ner. Det är ju undantaget att man reagerar så här bara snabbt och kraftigt från NATOs sida. I många, många fall när de här drönarna har hittats eller kraschat i Baltikum eller Finland den senaste tiden så har de inte ens upptäckts när de flög in i landet. De har upptäckts av boende, av invånare när de redan ligger så att säga kraschade på marken. Så det är lätt att få en bild av att NATO agerar kraftigt och sådär i alla fall. Men det gör de verkligen inte, utan i de flesta fall så upptäcker man inte ens de här drönarna innan de så att säga har kraschat till marken.
Du är inte heller nöjd med NATOs arbete ser ut som, Ulf?
Nej, men alltså hela tiden grundar sig på att vi måste börja övervaka våra gränser och viktiga objekt så att vi kan konstatera hur mycket drönare vi har. Jag pratar ju med olika infrastrukturdelar i Sverige och när de får upp sina drönarsensorer och så, oj, att det var så här mycket. Det hade de ingen aning om. Mm. Och så här tror jag, det finns ett enormt mörkertal på drönarflygningar i vårt land och ute i Europa. Och så länge som vi bara ser dem ibland så finns det ju ingenting vi kan fatta beslut på. Vi vet ju inte hur mycket det är. Ska vi lägga pengar på det här eller ska vi inte göra det? Vi måste få ett beslutsunderlag för att veta hur mycket pengar ska vi lägga och var är det viktigt att vi börjar.
På ett sätt så ska vi kanske vara nästan lite glada över att de här ukrainska drönarna irrar sig in på våra territorium för att det får ju oss att upptäcka våra brister. Och i de här fallen så handlar det inte om fientliga drönare som direkt har riktats mot våra territorium utan vi får en chans här att upptäcka våra brister, rätta till dem för att skulle det vara så att nästa gång så är det fientliga drönare som har riktats direkt i stor skala mot våra territorium, då vore det ju förödande.
En kvalificerad gissning, de här nu drönarna som kommer från Ukraina och förvillar sig in i NATO-länder, det beror ju på att ryssarna har utsatt dem för störning. Mm. De har ju stört dem, de har skjutit på dem, så de har helt enkelt kommit vilse. Och det är klart att sånt här kan hända och det är ju det vi får räkna med i en konflikt.
Om vi backar då till i höstas, för då chockades ju Europa av flera drönarlarm. Danmark, Polen, Rumänien. Jag tror att många av oss minns att det var väldigt spänt. Hur minns du det, Andreas?
Jag var ju på toppmöte då i Köpenhamn. Det var dels Danmarks ordförandeskap i EU, så det var EU-toppmöte, men det var också EPC. Så det är alltså ledare från hela Europa var i Köpenhamn i september. Och samtidigt pratade Danmarks statsminister Mette Frederiksen om att Danmark var utsatt för ett hybridkrig. Och precis innan så hade vi sett då flera incidenter med drönare vid danska flygplatser men också danska försvarsmaktens anläggningar. Och vi hade dessutom sett kränkningar av Estlands luftrum, inte av drönare men till och med ryska stridsflyg som hade flygit omkring där i över 10 minuter och sen motades bort av italiensk flyg. Så att det fanns en väldigt stor oro och det här var en stor fråga på det toppmöte som jag var på. Mm.
Och i samband med de här drönarlarmen i höstas så sa ju NATOs generalsekreterare Mark Rutte att NATO skulle försvara varje tum. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon fick tidigt en septembermorgon skriva om sitt stora linjetal som skulle hållas samma dag eftersom flera ryska drönare flög in i Polen.
Europe stands in full solidarity with Poland. Nous devons répondre à l'appel de nos amis baltes et bâtir ce mur de drones. Ce n'est pas une ambition abstraite, c'est le fondement d'une défense crédible, une capacité européenne développée.
Kan ju inte låta bli att stryka under att von der Leyen uppenbarligen så behärskar hon flera europeiska maktspråk, Andreas.
Ja, det gör hon. Sen som jag ska vara helt ärlig så tycker jag att jag är inte jätte jätteimpad av von der Leyens franska. Och så här, min egen franska är inte den allra bästa. Men von der Leyen har trots allt vuxit upp här i Bryssel. Hennes pappa Ernst Albrecht var ju en höjdare inom kommissionen. Så hon föddes i Bryssel, bodde här liksom i en fransktalande miljö tills hon var 13. Mm. Så att, jag blev lite förvånad när jag hörde henne prata franska första gången. Jag trodde att hon skulle prata som en infödd. Och hon är inte helt, tror jag, bekväm med att prata franska. Utan det är nog, hon behöver förbereda sig lite kanske.
Ja, men försöker göra hon i alla fall. Mm. Hon säger i alla fall här att vi måste svara upp mot våra baltiska vänners uppmaning att bygga en drönarmur. Ulf, vad är det för plan som EU-kommissionen lanserar här? Det handlar ju liksom inte om en verklig mur på något sätt.
Nej, den frågan är det många som ställer oss. Vad är denna drönarmur? Vi tror egentligen, vi som är i branschen, att det här är bara ett uttryck för att beskriva politikerna, beskriver någonting som ska vara förståeligt. Men det nog egentligen handlar om det att man bygger upp en mängd olika övervakningssystem, ledningscentraler, olika verkanssystem över ett område egentligen. Mm. Men jag måste bara säga så att jag var med och pratade här med Andreas var i höstas i oktober runt det här mötet också. Och det har
i
gått
Köpenhamn.
Och det har gått 9 månader och ingenting har... Jag är ute i den här branschen och jobbar och vi hör ingenting av några direktiv från EU. Jag tror snarare att det här skadar Europa och NATO, för att nu tror alla att EU ska komma och hjälpa till med det här. Så att nu, jag stöter ju på folk i vårt land, så nej, men det här får EU-drönarförsvaret hantera. Så jag tror det här faktiskt är skadligt att man går ut och pratar när det händer så lite. Och det är ju bara att titta nu med det som här händelserna. De har ju misslyckats i alla fall idag. Och det här är ett väldigt komplext system man ska bygga. Och med den, vi har inte tiden nu. Det kommer ta många år. Det kommer vara olika försvarsindustrier i Europa som vill vinna det här. Det ska upphandlas, så att det kommer att ta många år innan det här är uppbyggt.
Mm. Andreas, den här antidrönarförmågan eller muren ska ju vara på plats 2027. Hur långt har EU kommit, säger du?
Nej, men inte så långt egentligen. Och jag tror att det sitter liksom i ryggmärgen hos många politiker och framförallt inom kommissionen att om det händer någonting, ett stort problem, ja, men då måste man agera och visa initiativ och gärna med någon liksom catchphrase som fastnar, till exempel en drönarmur. Men det man gör nu, det är att man bland annat inom EU håller på att ta fram gemensamma försvarsprojekt som man ska satsa på, där ingår då drönarförsvar som en prioriterad del. Men det är ju inte klart och det är inte heller så enkelt. Och det kanske inte handlar så mycket om militär kapacitet eller militär förmåga, utan snarare om politiskt samarbete och politisk vilja. Och det här ältar jag ju ofta i Europapodden, men alltså EU, det tar ofta tid att enas inom EU. Det är 27 länder som ska samsas. Och vi såg ju till exempel bara igår hur det här samarbetet mellan Tyskland och Frankrike, alltså EU-stormakter, där de har pratat länge om att ha en gemensam tillverkning av stridsflyg, och att det föll. Det har varit på fallrepet ganska länge eftersom ländernas bolag inte har kunnat enas och sådär. Men igår kom då beskedet, spiken i kistan. Och det visar ju på att man gärna pratar om samarbete, men att faktiskt få till samarbete på det här väldigt nationella området försvar, det är desto svårare.
Mm. Och Felisa, du har ju nyligen träffat EUs utrikeschef Kaja Kallas och fick en intervju med henne där du frågade om just det här. Jag tänker att vi lyssnar.
We are not in 2027, first of all, yet. But it's true that we have a lot to learn from the Ukrainians. In the end, it is, of course, you know, the funding that is put on the table by the member states. But we are working together with NATO as well, that we don't duplicate in this regard. In Europe, things take more time.
Det tar längre tid, säger Kallas.
Ja, precis. Hon var ju väldigt inne på det här. Det så vill hon ju inte. Jag menar, precis som Ulf säger, så det har ju inte hänt så mycket på det här året sedan man pratade om den här drönarmuren, när man började prata om det första gången. Men hon ville ändå säga det, men vi är inte i 2027 än. Men jag har svårt att se att någonting radikalt skulle ha förändrats till 2027. Men Kaja Kallas tryckte ju mycket på att det handlar om att öka takten i den europeiska försvarsindustrin och lära sig av Ukraina. Det är ju så här att många, EU i all ära, men det är ju så att många länder, enskilda länder, har gjort stora beställningar på olika vapensystem som har med drönare att göra, antidrönarsystem, olika sensorer, radrar. Så det ligger en hel del beställningar på försvarsindustrin, men det tar tid att få dem på plats. Så att den politiska viljan finns i många fall, men det här tar för lång tid.
Mm. Men bara hennes röst, hon låter ofta så mild och tålmodig. Mm. Är det det hon utstrålar när man möter henne, EUs utrikeschef?
Ja, det var faktiskt ganska... Det är ju alltid när man träffar den här typen av politiska högdjur så är det ju en hel del fix och tricks innan intervjun kommer till. Men till slut så blev den av då i Estlands huvudstad Tallinn, vilket ju är hemmaplan för Kaja Kallas, hon är ju est. Och vi sågs på en takbar på ett lite fancy, ett lite fint lyxigt hotell mitt i stan där. Ja, precis. Och det var de som valde platsen förstås. Och det var lite intressant för att som det ju är på en takbar så var det en stor bar i mitten av den här platsen. Och det var inget mer med det fram tills att jag skulle ta en bild på Kaja Kallas efter intervjun. Då blev det stor aktivitet bland hennes team som var väldigt mån om att hon absolut inte skulle fotas framför den här baren med alla alkoholflaskor och allt som hör till en bar. Mm. Så då fick de flytta på henne och så fick jag ta en bild någon annanstans. Och det säger ju någonting om hur stor kontrollen är och hur man vill porträttera den här typen av politiska, ja men, högt uppsatta personer. Mm. Men i övrigt så måste jag säga att hon var väldigt avslappnad och trevlig faktiskt. Och Kaja Kallas är ju också känd för att svara relativt för att vara en politiker, rakt och ärligt på frågor, vilket man ju alltid uppskattar som journalist.
Mm. Men en öl ville hon inte ha i handen. Nej. Andreas, vad tänker du då om Kaja Kallas svar här på varför det tar så lång tid?
Nej, men jag tror att det, som sagt, det kan ta tid och det är svårt att få till. Och EUs försvarsministrar, de träffades ju igår, det var informellt möte på Cypern. Och då hörde vi från Kaja Kallas kollega, försvarskommissionären Kubilius. Han är också balt, men från Litauen. Och han, Kubilius, sa ju då att ja, men kommissionen är redo att stötta. Men medlemsländerna måste bli mycket mer proaktiva, sa han, när det gäller att samarbeta kring gemensamma projekt för att upptäcka drönare till exempel. Och Kubilius har ju pratat om att han vill se en slags Diamond Dome, som man kallar det. Alltså likt Israels Iron Dome eller USAs Golden Dome som Trump har pratat om.
Ett diamanttak.
Ett diamanttak som ska skydda mot inkommande drönare och annat. Och sen har ju försvarskommissionären också pratat om att man ska skapa en inre marknad för försvar inom EU. Och det där, visst, det låter ju jättebra, men som sagt, det är svårt att få till. Och när det gäller drönare, så jag menar, oavsett om man gör det inom EU, om man har den här Diamond Dome eller nationellt, så är det ju väldigt mycket, som Ulf har varit inne på, det är väldigt mycket som man måste bygga upp. Det är ju en sak att ha master och radar och annan utrustning liksom för att upptäcka drönarna. Sen är det en annan sak att man måste ha en kostnadseffektiv förmåga för att få ner dem. Och sen i slutändan måste man ju också ha personal, inte minst, för att hantera de här systemen som man ska bygga upp. Och det är väl det kanske som är den största utmaningen som experter har pekat på, att även om man har liksom utrustningen på plats, vilket man inte har, ja, men då behöver man också personal.
Men Ulf, du var ju tydlig med att det här hade behövts redan igår, någon form av försvar. Det finns ju en politisk vilja här, men handlar det om att pengar saknas eller är det tekniska hinder, eller vad är problemet?
Ja, problem. Jag kan börja med att säga så här, att de som är egentligen bäst i klassen i Sverige idag, det är Försvarsmakten. Mm. De skaffade ett tidigt system, jag var själv med och byggde upp den förmågan. Man följer hotutvecklingen, man skaffar nya system och så vidare. Och polismyndigheten har också vissa. Men i övriga samhället så går det alldeles för långsamt. Det finns massor med skyddsobjekt, viktig infrastruktur, flygplatser, och det är bara på ett fåtal ställen där man ens har definierat drönare som ett hot. Mm. Det är så att det fortfarande är någon liten hobbygrej som flyger.
Men är det inte försvarets uppgift?
Försvarets uppgift är att skydda det militära försvarets olika anläggningar och infrastruktur. Här har vi ett system i Sverige att vi har en anläggningsägare som är ansvarig för anläggningen.
Som ett exempel på anläggning.
Ett kärnkraftverk, en hamn, en flygplats. Och det är deras ansvar att sätta igång med det här. Och jag har pratat på hur många seminarier som helst om det här, och de förstår. Men jag tror det sitter i pengar. Det är inte gratis, och som du också sa här, det handlar inte bara om prylar. Det är att du ska ha folk för det här. Jag började med det här 2018 och jag är fortfarande förvånad hur lite det händer i samhället runt röna hotet.
Men är det inte också begripligt och rimligt att ett sånt här försvar, att det tar tid att bygga upp det?
Ja, alltså jag... Det här är väldigt komplext, men många vill göra det här väldigt komplext också. Det finns många försvarsindustrier som vill att detta ska bli ett omfattande, ett gigantiskt system. Men det finns enklare lösningar redan idag att börja sätta upp sensorer, redan idag. Så att vi kan inte vänta. Alltså med alla händelser, vi kan inte vänta. Vi måste sätta igång i förrgår faktiskt.
Mm. Men de här drönarna som vi också pratat om, det är ofta Ryssland som pekas ut som avsändare, men ibland är det ju osäkert. Ett sånt specifikt fall hade vi också förra månaden i Helsingforsregionen när jag gick ut med information om att en rysk drönare kränkt luftrummet och upp till 1,8 miljoner människor så uppmanades att ta skydd. Men sen visade det sig att den här drönaren kom från Ukraina. Hur hanterar man det här? Du var inne på det lite tidigare, Felisa, men man vet ju inte ens var de kommer ifrån allt det, eller var de är på väg, vad syftet är.
Nej, precis. Det har visat sig nu några veckor senare att det här mest troligen handlade om ett mänskligt misstag från Ukrainas sida. Källor till flera finska medier har sagt att det troligen var så att Ukraina av misstag då råkade programmera minst en drönare, troligen fler, med fel koordinater. Så att de alltså flög mot södra Finland istället för sina tänkta mål i Ryssland. Och ja, det här hade ju kunnat bli en väldigt allvarlig situation för de här drönarna, det är oklart hur många det handlade om, var också bestyckade, laddade med tunga sprängmedel. Så hade de kraschat i de här tätbefolkade områdena av Finland så hade det kunnat gjort enorm skada. Nu skedde inte det, tack och lov. Men det har ju varit så att de flesta fallen senaste tiden när det har varit drönalarm i Finland eller Baltikum så har det ju handlat om ukrainska drönare och inte ryska drönare. Och som Ulf var inne på tidigare så handlar ju det ofta då om att nu det här var ett ukrainskt misstag troligen, men i de flesta fall så har det handlat om att Ryssland på olika sätt stör ut de här drönarna med hjälp av att, eller genom att manipulera signalerna så att de här drönarna antingen helt tappar koncepten för var de är och vart de ska någonstans, att de bara kraschar till marken, eller att de får falska signaler som gör att de då byter riktning och flyger in till över Baltikum eller Finland. Men oavsett, för att svara på din fråga, oavsett om det handlar om ukrainska misstag eller störningar från rysk sida, så hanterar ju politikerna i de här länderna de här ukrainska drönarkränkningarna på väldigt liknande sätt. De säger att alltid, oavsett, så är det Rysslands fel. Ukraina har rätt att försvara sig, man stöttar de här ukrainska attackerna mot mål långt inne på ryskt territorium. Att en del av de här drönarna sen hamnar på vårt territorium, det är inget de tycker om, det är inget de uppskattar, och de har också klagat till Ukraina för det här, men i slutändan så stöttar man Ukrainas attacker mot Ryssland och menar att om inte Ryssland hade startat det här fullskaliga kriget och fortsätter det så hade ju det här aldrig hänt. Så att skulden ligger på Ryssland oavsett.
Men det finns också en diskussion om att det här kan leda till att stödet till Ukraina faktiskt minskar i och med att ukrainska drönare hamnar fel.
Absolut, ja, och det här är en stor risk. Nu har vi än så länge, tack och lov, inte sett att de här ukrainska drönarna har gjort någon större skada på varken infrastruktur eller hus eller människor i länderna kring Östersjön. Men det finns ju en uppenbar risk att om det här fortsätter, ökar i skala, om fler och fler behöver söka skydd för drönarhot var och varannan dag, eller om det till och med skulle vara så att någon av de här drönarna landar på en skola eller ett hus eller en förskola eller var som helst där det gör större skada, ja, men då är ju risken att stödet i de här länderna, som ju annars är några av Ukrainas och Zelenskis absolut största supporters, att det riskerar att dala. Och det vore ju en enormt problem för Ukraina, som ju redan ser minskat stöd runt om i Europa.
Den här oron, är det något som Kaja Kallas bekräftade när ni sågs?
Ja, jag frågade henne om just det, och även hon bekräftar det, att det är en stor risk som vi ser. Och desto viktigare då att det här drönarförsvaret kommer på plats, så att om det är så att fler ukrainska drönare irrar sig mot Finland eller Baltikum, att de då kan hanteras. Men det gör de ju inte i nuläget.
Mm. Andreas, en samstämmig analys i europeiska säkerhetskretsar har ju varit att det handlar om en rysk strategi för att tänja gränserna. Hur ser du på det? Hur mycket kan Ryssland pusha gränsen och mucka med Europa och NATO innan det blir liksom en skarp reaktion?
Nej, men det är klart att vi har ju sett att Ryssland definitivt försöker testa NATOs gränser. Och det är klart att från rysk sida så är det ju ambitionen att man vill att stödet för Ukraina ska minska genom att man stör ut de här drönarna. Sen har det ju alltid varit en balansgång för NATO. Alltså ända sedan Rysslands fullskala krig mot Ukraina började så har man ju varit försiktig från NATOs sida. Man vill stötta Ukraina, men i början så var det ju, ja, men vi minns alla de här skrattretande 5000 hjälmarna från Tyskland som tyskarna skulle skicka, och sen så successivt så har man gett mer och mer kraftfullare vapenstöd, men från NATOs sida så har man ju inte velat bli en del av kriget. Man har försökt undvika direkt en väldigt farlig konflikt mellan Ryssland och NATO, och särskilt som USAs engagemang för alliansen och Europas säkerhet kanske sviktar. Sen exakt var gränsen går, det är ju rätt svårt att säga, men det man har sagt, åtminstone retoriskt från NATO, det är ju att en hybridattack, alltså inte en regelrätt krigshandling utan gråzonen då för krig, en hybridattack, det i sig är grund för att aktivera NATOs artikel 5, alltså det kollektiva försvaret. Och det här handlar ju inte bara om drönare från Ryssland, utan då pratar vi om, ja, men hybridåtgärder eller hybridagerande, som att man klipper kablar i Östersjön som slits av medvetet, eller valpåverkan, desinformation, GPS-störningar och sådär.
Men för att återvända då till Baltikum, Felicia, våra grannländer och vardagen där. Litauens president sa ju i slutet av maj att himlen över Baltikum är inte tillräckligt säker. Mm. Vad säger de som du möter som då lever under den här osäkra himlen?
Ja, på ett sätt så kan man säga att Ukraina nästan har lite tur i att det är just i de här länderna som de här drönarna kraschar eller flyger in i. För att när jag pratar med folk i Finland och Baltikum så är de väldigt stöttande av Ukraina fortfarande. Och det är ju den stämningen som finns i de här länderna, att de ser Ryssland som det stora hotet. De stöttar Ukraina nästan oavsett vad. Så att de är ju, som, precis som politikerna, så är de ju inte glada över att de får larm var och varannan dag på mobilen och uppmanas att söka skydd. Men precis som den här bonden i Lettland som vi började med, så de flesta har inställningen att Ukraina måste få försvara sig. Jag fortsätter åka runt här med min traktor och hoppas att man inte drabbas mer än vad man redan gör. Men jag ska säga att samtidigt så finns det helt klart, även om den inte är lika tydlig, så när jag pratar lite längre och lite mer med de som bor där, så finns det en växande oro över att det här ska eskalera ytterligare och faktiskt då innebära större skador för människor och egendom i de här länderna.
Tack Felicia Hassan, Östersjökorrespondent, Ulf Lepp, antidrönarkonsult och tidigare överste löjtnant. Tack för att du kom hit. Och Andreas Liljeheden, vår ständiga öron och ögon i Bryssel. Åt vilka håll kommer du rikta dina sinnen då, de närmaste dagarna?
Nej, men åt två håll tänker jag. Dels så väntar vi på ett rätt stort besked här. EUs lagstiftare har slutit och förhandlat om nya regler för flygpassagerare och rättigheter för flygpassagerare. Och där är det en fruktansvärt lång slutförhandling. Det är liksom ultramaraton i slutförhandling. De började i förra tisdagen klockan 14. Så de har suttit i en vecka nu, i sträck i princip, men inte kommit överens. Och sen den andra grejen, så har vi ju en rätt stor fotbollshändelse som händer senare i veckan. Fotbolls-VM börjar, och jag har precis varit i Nederländerna som ju Sverige ska möta. Så att jag sitter med ett reportage som ska ut från Nederländerna.
Vi ser fram emot att höra och lyssna mer från ditt håll. Producent idag, och som oftast, Therese Rosenvinge. Jag heter Katarina Spore Gustafsson. Och vi vill gärna höra från er som lyssnar. Maila Europapodden, snabel-asr.se, eller hitta oss på Instagram. Tack för att du har lyssnat.